الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till Islam podden. Fortsätt dela, likea, subscriba vårt material och sprida vår kanal till era nära och kära. Idag har vi ett specialavsnitt och vi har vår kära gäst, broder, lärare, Sheikh Abdallah Johannes, doktor Abdallah. Välkommen tillbaka.
Zakallah, salam alaikum rahmatullah.
Och vår broder Sadiq är här, som vanligt också. För de som inte har sett tidigare avsnitt och så vidare, du har ju varit här förut, gästat oss två gånger. Och det vi tänkte prata om idag är om ateism. Och det är egentligen en fortsättning på det vi pratade om sist. Och för de som inte vet och de som inte lyssnade på förra avsnittet, så är ju det här ett ämne som du har doktorerat i och är klar med nu. Och har, jag vet inte hur länge det var du höll på med, forskade i just det här ämnet. Men
doktorsutbildning höll på 6 år.
Sex år. Mm. Ja. Så du är väl bevandrad i ämnet.
Ja, till och med längre kanske 6. Ja, men ja.
Plus.
Ja, plus.
6 plus.
6 plus,
ja.
Instabilt.
Så att vi hann ju långt ifrån täcka allt vi ville prata om i förra gången du var här i säsong 2. Så vi tänkte fortsätta.
Yes.
Och för den som vill veta mer om dig, så berättade du lite i förra avsnittet om lite vem du är och din resa till islam. Så har man inte lyssnat på det avsnittet, så kan man lyssna på det, ateismen i säsong 2. Men vi har så mycket ämnen att täcka nu, så jag tänker det är lika bra att vi
dyker in
direkt.
Yes.
Och egentligen där vi tänkte börja, och det jag tänkte börja med att fråga är en jättevanlig grej som man hör i Sverige ofta och man ser på internet och så vidare. Och det är det här att, är inte tron på Gud bara en tro? Och hur kan man egentligen veta att Gud finns?
Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jätteviktig fråga, och det är någonting som jag faktiskt har hört om i princip sedan jag var barn. Man brukar väl säga tro, det gör man i kyrkan. Det var så här ord man hörde från när man var ung, så här, tro gör man i kyrkan. Man säger, jag tror det, då säger man tro gör man i kyrkan. Så man skiljer mellan tro och veta.
Exakt.
Och det går tillbaka lite till hur man definierar ord. Och det kan finnas någonting man kallar för blind tro. Du tror på någonting bara för att någon säger att det är på ett speciellt sätt. Och man har inga bevis för den här grejen. Så man till exempel tror på en auktoritet bara för att. Då kan man kalla det för en blind tro. Mm. Det finns inga belägg för det man säger. Och då säger man att veta, det är det som är baserat på argument. Det som är baserat på olika bevis och så vidare. Man brukar mer specifikt prata om vetenskap. Mm. Det vetenskapen är vägen till att man ska kunna nå kunskap. Och hela den här frågan om vad man baserar sin kunskap på, när någonting räknas som sant och när det inte räknas som sant, det är det man studerar. Det kallas inom filosofi för epistemologi, alltså läran om kunskap.
Precis.
Och där studerar man om vad kunskap egentligen är. När någonting kan räknas som sant och inte sant, och var man får sin kunskap ifrån. Var får vi vår kunskap om omvärlden ifrån? Till exempel så, den kunskapen som vi har idag om olika saker, var kommer den ifrån? Kommer den från våra sinnen, saker och ting vi har sett, saker och ting vi har hört? Kommer den genom rationellt tänkande? Kommer den genom vetenskapliga experiment, vetenskaplig forskning? Kommer den genom det man kallar för vittnesmål, någon annan har berättat för en som man själv inte har upplevt och så vidare. Det finns olika källor till kunskap. Mm. Ett problem med många ateister idag, eller vissa skolor som finns inom epistemologin, är att man får hybris, eller man blir väl hypad om en specifik källa till kunskap. Så säger man att det här är enda sättet man kan få kunskap. Så man till exempel går för långt när man pratar om rationellt tänkande. Med rationellt tänkande så kan jag nå all form utav kunskap. Mm. Eller genom vetenskap så kan jag få all form utav kunskap.
Det här är ett vanligt.
Ja, det är vanligt. Det är det man kallar för scientism. Till exempel när det kommer till vetenskap. Man tänker så här, vetenskapen kan leda till all form av kunskap. Men en mer balanserad syn på det är att vetenskap kan leda till, till kunskap inom vissa ämnen. Rationellt tänkande, man använder sitt intellekt för att tänka på saker, kan leda till annan form av kunskap. Ens sinnen kan få andra former av kunskap igenom. Och vittnesmål kan få annan form av kunskap igenom. Och det här kan man till exempel se om man skulle gå, säg i en rättegång till exempel. Nu ska man komma fram, det har skett ett fall till exempel. Då kan man använda de här olika formerna av kunskap för att kunna komma fram till någonting.
Exakt.
Till exempel genom övervakningskameror, då använder man sinnen. Det är någonting man kan se. Mm. Okay, det var några personer befann sig på själva platsen. Man använder sig av DNA, vetenskap, för att kunna se efterlämningar efter någon som har varit där för att kunna stärka sitt fall. Man kan också använda sig utav vittnesmål. Vittnen har varit där och bevittnat saker och berättar om den här saken. Och sen använder sig åklagarna eller poliserna av rationellt tänkande. Till exempel, vi säger att en väldigt stor och stark person till exempel har blivit dödad. Och sen har man gripit en person som är 10 år gammal och som säger att den här har slagit ihjäl den här personen. Men det här är omöjligt för att den här är mycket mindre. Det här skulle inte kunna gå. Det måste vara en stor person som har gjort det och så vidare. Man använder sig av de här olika källorna för olika, för att kunna få in kunskap på olika sätt.
Det gör vi hela tiden egentligen i vår vardag. Liksom. Exakt. Att vi använder de här olika inhämtningarna.
Exakt. Och problemet är ju som sagt att vissa då går för långt åt det ena hållet. Tänker man bara ska liksom basera sin kunskap på det ena eller det andra. Eller att liksom den absoluta majoriteten av kunskapen ska komma från det här. Och det man ser till exempel med vetenskap, att vetenskapen har lett till så pass mycket gott. Inom det som är bra för människan, läkemedel, teknologi och andra saker. Vetenskapen har lett till så pass mycket nyttor. Därför ska vi göra vetenskapen till all form av kunskap. Precis. Men då blir det bara en så här grundläggande fråga. Typ, okej, vad heter du? Kan du bevisa det vetenskapligt genom fysik och kemi? Nej, det är ett vittnesmål. Det är någon som har berättat om det här. Precis. Till exempel, vad är meningen med livet? Det kan man inte säga, det kan man inte förklara genom vetenskap. Vad är moraliskt att göra? Vad är etiskt att göra? Det här går inte heller genom vetenskap. Massa olika saker går inte att förklara genom vetenskap. Så det smartaste man kan göra, det bästa man kan göra, är att man använder varje källa på ett korrekt sätt. Inom dess ramar. Exakt. Här använder jag vetenskap för att kunna förklara hur världen fungerar till exempel. Man använder rationellt tänkande inom matematik. Man använder rationellt tänkande inom andra saker för att kunna komma fram till vissa slutsatser. Man använder sina sinnen för att kunna uppleva världen. Vittnesmål för andra källor och så vidare. Vi som muslimer, vi ser inte ner på någon av de här källorna. Utan bara att man ska hålla dem inom dess ramar. Mm. Och vi ser snarare att de här olika källorna pekar mot att det finns en skapare. Att det finns en skapare. Vetenskapen förklarar för oss hur pass findesignat och finjusterat naturlagarna är till exempel. Hur pass findesignat till och med cellerna är och människan är och så vidare. Det här tyder ju på att om någonting är findesignat, nu använder vi rationellt tänkande, så måste det finnas en designer, någon som har skapat och så vidare. Man kan också se till exempel besvarad bön. En person ber till Gud och man ser att den här bönen har blivit besvarad. Okej, det här är något man har upplevt själv. Eller någon har vittnat om den här grejen. Precis. Så nu börjar man använda de här olika källorna. Och då tyder de här olika källorna på att det måste finnas en skapare. Allting som har börjat existera måste ha en skapare. Allting som är fin design måste ha en designer och så vidare. Det här pratade vi om i förra lektionen. Så vår tro på att det finns en skapare är inte en blind tro. Att någon kommer, en präst kommer, en imam kommer eller någon annan kommer och säger, du ska tro på Gud. Varför? Nej, men tro på Gud bara sådär. Blind faith. Nej, det är baserat på argument. Det är baserat på bevis och så vidare. Och det är det man har baserat det på. Sen finns det vissa grejer att när man väl tror på en skapare, man väl tror på de bevisen som tyder på att det finns profeter, att de har kommit mirakel, att de har kommit med olika tecken som tyder på att de är profeter, då accepterar man vad de här profeterna har berättat för dem. Det här är det de skulle kunna definiera som en blind tro här. Okej, profeten har berättat för oss om vissa saker, att vi till exempel ska be på ett speciellt sätt, så accepterar vi det. Men det här är också egentligen rationellt. För att om man accepterar att det här är uppenbarelse från Gud, det är Gud som har skapat allting, Gud har kunskap om allting, Gud har visdom bakom allting, och det här är en uppenbarelse från Gud, att då acceptera vad Gud säger till oss, det är rationellt. Sen att man inte att inte profeterna eller islam kommer med specifika bevis varför man ska göra en specifik sak eller liknande. Mm. Det är ju för att vi tror att vi har tillit till den här källan.
Det är grund,
grundkällan. Och det här är någonting som de flesta människorna brukar ha. Att man har tillit till auktoriteter. Mm. Så generellt. Att om det är någon som man anser, och det här är en auktoritet. Det här är någon som verkligen har kunskap om en sak. Då accepterar man vad
den auktoriteten.
Vilken, hela våra liv fungerar
på det. Jag tänker läkaren.
Att han, läkaren kan det här. Ah, jag går inte in och forskar i hans studie. Exakt, efter, och hur kom han fram till det? Jag tror på att han kan det. Mm.
Jag tänkte bara, även alltså, en balanserad, är det inte så att även om en balanserad syn på vetenskapen använder sig av alla de här sakerna. Jag tänker att när man sitter i labbet och testar, de använder sig också av rationellt tänkande för att komma fram till slutsatser. De använder sig också av auktoriteter i och med att varje forskare tar ju vid vart den andra har slutat. Mm, så att en balanserad syn på vetenskapen innefattar ju alla de här kunskapskällorna du nämner, eller?
Ja, det är ingen som uppfinner hjulet på nytt. Alltså, man kommer inte in i fysiken och så börjar man och så ska upptäcka allting. Utan man har ju studerat massa läroböcker tidigare, och tidigare forskare har sagt. Och man har inte gått igenom och prövat alla deras test tidigare. Utan man tror på det de säger och så bygger man vidare sin forskning på det.
Alltså. Och det är det som är lite fina med vetenskap.
Det bygger
på tidigare forskning. Exakt, och det är ett arv egentligen från olika människor och olika civilisationer som har varit starka i olika tider och så vidare. Men jag tänkte, om vi fortsätter lite på det där spåret med vetenskap.
Mm.
För att vetenskapen i sig, ofta hör man just folk säga så. Du vet, det med att jag tror bara på det som kan testas vetenskapligt.
Mm.
Och jag tror vi nämnde det lite förra avsnittet också, att det är bristen i det argumentet. Men sen också, vad är vetenskapligt ens? Vad betyder det? För det är lite diffust argument att säga, jag tror bara på det som kan bevisas vetenskapligt.
Mm.
Vad menar folk? Alltså, kan man liksom, är vetenskapen bara så här, det här är vetenskapligt, punkt slut?
Alltså, för det första, vetenskap kan inte prata. Vetenskapen är ett samlingsnamn för vad vetenskapsmän och forskare säger för någonting. Precis. Och vetenskapsmän och forskare kan ha olika teorier, kan ha olika åsikter och kan komma fram till slutsatser som går rakt emot varandra ibland. Och så här är det ju många gånger i forskning. Alltså, jag tror att i och med corona så tror att många upplevde den här saken flera gånger. Att det är så här, vetenskapen säger att det är så här, man ska ha munskydd. Vetenskapen säger man ska inte ha munskydd. Mm. Vetenskapen säger så, vetenskap så. Och det kommer hela tiden olika slutsatser som vetenskapsmän, forskare har kommit fram till.
Mm.
Så det finns ingenting som heter vetenskapen har sagt någonting. Mm. Även vad man oftast brukar prata på det här sättet. För att göra det enklare och så. Men det blir lite utav en fallacy skulle man kunna säga. Man pratar om det man kallar för reifikationsargumentet. Att man gör någonting abstrakt till någonting konkret.
Mm.
Någonting som är abstrakt. Vetenskapen är inte någon människa. Vetenskapen är ingen som kan tala. Vetenskapen är ingen som har. Utan det är ett samlingsnamn för det som görs i vetenskapens namn. Så säger man att vetenskapen har sagt. Ofta för att man kanske vill trycka ner andra åsikter.
Mm.
Man säger, det här är din åsikt, men vetenskapen har sagt någonting.
Vetenskapen blir lite fakta.
Vetenskapen blir fakta och så vidare. Men vetenskapen rymmer saker och ting som är hård fakta. Det är, så här är det, det finns ingen tvekan om det. Det kommer inte ändras om 100 år. Det här är någonting som man är övertygad om. Sen finns det andra saker som ständigt är i förändring. Man kommer fram till slutsatser som skiljer sig helt och hållet inom många ämnen. Och ju mindre chans det är att man ska kunna testa någonting på plats gång på gång på gång. Till exempel man pratar om kosmologi eller man pratar om livets uppkomst och så vidare, så är det mycket större chans att man kommer komma fram till olika slutsatser. Prata om så här, när uppstod det första livet på jorden, om man läser så här på Wikipedia till exempel. Då kan det stå typ så här, allt från 3,8 till 4,3, alltså så här, en tidsspann på typ så här 500 miljoner år. Alltså det är olika forskare kommit fram till. Det är ganska mycket egentligen om man tänker på det. Så att man kommer fram till olika slutsatser, och det är ingen egentligen som har en över auktoritet att säga att det här är vetenskap. Det här är det enda som gäller. Utan det kan finnas olika forskar, liksom societies eller associations och liknande som kommer fram till olika grejer, som har olika skolor, som har olika teorier som de har kommit fram till, som de stödjer och så vidare. Och det kan som sagt kan gå emot varandra vid olika tillfällen.
Det finns väl också olika skolor som anser hur man ska bedriva vetenskap.
Precis,
olika
det
vill jag fråga. Det jag tänkte fråga också.
Det går liksom tillbaka ännu längre än själva teorierna. Och här är en sak som man ofta brukar säga i Sverige och många västerländska länder, att vetenskap måste utgå från metodologisk naturalism. Att man får bara förklara naturen med naturen. Du får inte förklara något naturligt med någonting övernaturligt. Mm. Du får inte förklara människans medvetande med att människan har en själ i sig. För det går inte att befästa empiriskt, till exempel. Mm. Man får inte förklara universums uppkomst med Gud, till exempel. Mm. Och då har de sammanlänkat det, vilket egentligen är en filosofi. Det är ett filosofiskt ställningstagande man har tagit. Och det är inte empiriskt, man har inte bevisat det genom vetenskapen och säga att det måste vara på det här sättet. Forskare genom tiderna, vetenskapsmän genom tiderna, väldigt många har ju trott på Gud. Många har ju, alltså så här, Newton till exempel, som största fysikern kanske genom tiderna, han skrev mer böcker inom teologi än vad han skrev inom vetenskap. Så på den tiden var det helt vanligt. Än tills idag finns det många rörelser som sysslar med det här. Man kan acceptera de rörelserna inte, men man kan inte förneka att det finns erkända forskare som är professorer och så vidare som användes utav andra modeller.
Jag tror det där är jätteviktigt, för att många tänker att Newton, Galileo, de levde i en tid där kyrkan eller religion var väldigt så här, en del av verkligheten. Mm. Men idag har moderna vetenskapsmän gått ifrån tron på Gud. Mm. Men det stämmer inte heller.
Nej. Nej, alltså det, till exempel man tar så intelligent design-rörelsen som finns i USA och i många andra ställen, som har tusentals forskare bokstavligen som antingen rör sig inom intelligent design-rörelsen eller andra liknande rörelser som kritiserar till exempel evolutionsteorin, som vi kanske kommer att prata om senare. Det finns en sida som heter Revolution Against Evolution som nämner 3000 forskare som är emot det, till exempel. Och många av dem stöder till exempel intelligent design-rörelsen eller andra som säger att vetenskapen i sig tyder på att det finns en intelligent designer, det finns en skapare och liknande. Att men, säga så här, alla de här forskarna som måste ha PhD för att kunna skriva under det här, de är inte riktiga forskare. Eller man säger, det finns konsensus inom det här. Det finns inte om 3000 är emot någonting, då har det inte, det finns inte konsensus.
Men en fråga, är det inte också så att många som kanske tror på Gud och en design ändå måste förhålla sig till det här materialistiska förhållningssättet när de forskar?
Så är det.
Man skulle kommer du inte ta seriöst?
Nej, man kommer inte få det accepterat. Alltså, jag skulle inte kunna gå in på Stockholms universitet eller KI och skriva en uppsats där jag talar om Gud som en förklaringsmodell. Mm. Man får inte göra det, det blir inte accepterat. Precis. Jag skulle inte kunna skicka in det till kända journaler, kända magasin och så vidare, eller vetenskapliga artiklar, att de skulle bli publicerade inom vissa av de här materialistiska cirklarna. De skulle inte acceptera det överhuvudtaget. De skulle säga att det här får inte accepteras, du kan inte göra det. Mm. Och på så sätt så skolas ju människor in i en grej. Det är inte så att de har tagit ett aktivt val att skolas in i den här traditionen. Utan det var någonting som man lärde sig i princip från förskolan, skolan och så vidare. Skolas man in, så kommer man, om man ska studera biologi, man kanske har en annan åsikt, men i slutändan, man vill bli en forskare, man vill kunna få anslag, man vill kunna fortsätta med sin forskning, man vill inte få underkänt på sitt betyg. Då måste man förhålla sig till det här. Då har man skolats in, och det blir en form av indoktrinering i det här. Så det blir ganska fult egentligen när man säger att men kolla, majoriteten säger det här. Okej, men
ni har tvingat in
det här, det är påtvingat i princip. Och du kan ju inte fatta något annat beslut. Du kan inte gå på universitetet och skriva någonting som går emot det där.
Mm.
Och då är det en inskolning och många gånger ett politiskt beslut, ett filosofiskt beslut och det rådande paradigmen som finns i samhället.
Så det handlar alltså om ett förutbestämt filosofiskt ställningstagande.
Precis.
Vilket är metodologisk naturalism.
Exakt, man sätter på sig glasögon och säger du måste, så här ska världen se ut. Och inom vetenskapen så får du bara förklara det. Vilket betyder då att vetenskapen inom den här ramen som man har varken kan bevisa eller motbevisa Gud.
Intressant.
För att du ska inte ens prata om Gud överhuvudtaget. Du ska inte skriva en vetenskaplig artikel och säga att det här tyder på att Gud inte existerar. Det där är inom teologin, det där är inom filosofin, det där är inom religionsfilosofi och så vidare. Det diskuterar du någon annanstans. Här ska vi bara prata om naturen. Vi ska inte prata om någonting övernaturligt överhuvudtaget.
Jag tänker även när man inom vetenskapen håller på med vilken fråga den är, även om det inte är kopplat till design och inte design, just att när man håller på med empirism och samlar information och induktion, hur liksom man har, hur mycket man liksom hypotesen påverkar den som håller på med det, hur mycket man kan egentligen kanske utelämna i data man framställer, och folk kommer fram till helt skilda åsikter i frågor, och båda kallar det för, du var inne på det, alla kallar det för vetenskap.
Alla kallar för vetenskap.
Och även när man granskar det sen, så olika granskare kommer fram till olika slut. Det är alltid en mänsklig faktor i det, tänker jag.
Absolut. Det är världen existerar. Det finns en objektiv verklighet. Men vetenskap handlar om vår kunskap om världen. Mm. Vår kunskap om världen går ju tillbaka till människans förutfattade meningar, vad man är uppväxt i, vad man fått för skola, och så, hur man har skolats i, på universitet och så vidare. Människor kan missförstå saker och ting. Människor kan vara låsta, ha presumptions, man har olika förutfattade meningar utav saker, så kommer man att tolka det. Och man kommer ha de här glasögonen på sig och tolka saker i enlighet med det.
Det nämns ju att den svenska politiken Gunnar Myrdal, socialdemokratiska politiken, ska ha sagt att en bra, det är ingen bra politiker som inte kan ta fram, på en eftermiddag kan ta fram 5 vetenskapsmän som intygar att det han säger är vetenskapligt korrekt. Alltså, kan man inte göra det, så ska man inte gå in i politiken.
Nej, alltså det är ju ett sätt i vår tid att diskutera. Ja. Det är ett sätt att om jag vill kunna argumentera, så ska jag säga att vetenskapen stödjer någonting.
Mm.
Alltså, nu till exempel man ska prata om global warming till exempel, växthuseffekten och så vidare. Mm. En politiker som till exempel är emot de här teorierna vill kunna prata om vill kunna ha mer liksom olja eller använda mer bensin och så vidare. Är emot de teorierna som finns om det här, kommer ju inte bara säga att min åsikt är, utan kommer ju försöka använda sig utav vissa forskare som har sagt att det är inte så farligt med den globala uppvärmningen till exempel. Mm. Det är inte ett så stort problem som vissa andra säger. Ja. Då kommer andra sidan och säger nej, det är så här och så vidare. Så alla försöker ju använda sig utav auktoriteter för att kunna stärka sina egna argument. Det är ett modernt sätt att argumentera. Att man inte bara säger det här är min åsikt, utan det är min åsikt för att vetenskapen säger det. Det liksom stärker sin premiss i argumentet. Liksom.
Jag tänkte fråga bara, vi har pratat om scientism, att man tror att vetenskapen ska komma med alla svar. Sen har vi pratat om den här metodologiska naturalismen.
Mm.
Bara för att göra bilden klarare, det finns ett begrepp som är ontologisk naturalism. Mm. Vad blir skillnaderna lite här?
Mm.
Jag tänker folk kanske går och läser och förstår inte.
Ontologisk naturalism, det är att man säger att det enda som existerar är naturen. Det finns ingenting annat. Det finns ingenting övernaturligt. Metodologisk naturalism, en person kan vara bokstavligen, det kan vara påven som kommer in eller en imam som är superreligiös, går in i laboratoriet, sätter på sina laboratoriekläder, och när man ska förklara naturen så håller man sig bara till naturen. Man förklarar bara naturen med naturen, ingenting annat. Men den personliga övertygelsen, så fort man tar av sig laboratoriet, kanske man sätter på sig så här kardinalrocken eller imamrocken och så går man och ber liksom för sig själv. Men en ontologisk naturalist eller en ontologisk materialist kommer säga, nej men så här är det. Liksom, jag är ateist, jag tror inte på det här, jag tror inte på mänskliga själen, jag tror inte på att det finns andar och demoner eller hemsökta hem eller och så vidare. Det här är det enda som existerar. Och det där är egentligen ännu mer dogmatiskt. Det är ännu mer dogmatiskt, för då har man bestämt sig att man är övertygad om att förneka någonting. Mm. Att någonting inte existerar. Och det är egentligen mycket svårare.
Mm.
Om jag ska till exempel säga, i den här världen så existerar inte det här djuret idag. Det finns över 7 miljoner olika djurarter. Okej, då måste du kunna bevisa för någonting. Eller jag säger, det finns ingen planet i hela universum som har vatten. Jag kan säga, jag känner inte till att det finns någon annan planet. Du pratar om min okunskap om någonting. Men om jag ska säga att i hela universum idag så existerar det ingen planet som har vatten. Då har jag tagit ett beslut, jag säger någonting som är dogmatiskt egentligen.
Mm.
Jag förnekar någonting som jag egentligen inte kan bevisa.
Hur vanlig skulle du säga den här formen är då?
Alltså i Sverige idag så utåt sett, PK när man ska prata utåt sett, så ska man vara materialist. Alltså när du pratar på universitet, eller om du ska vara politiker eller liknande. Men människor själva, de flesta människor i Sverige, så en forskare som nämnde att det ligger ungefär på 70%, tror på en spirituell värld, tror på en andlig värld, tror på demoner, tror på hemsökta hem, tror på någonting sånt. Vilket betyder att majoriteten av befolkningen tror på att det finns någonting mer än naturen och någonting mer än materie. Så majoriteten av svenskarna tror på en sak. Ja. Personligt
man tror på något helt annat.
Men när man, om man skulle prata öppet, det är inte så att så här, statsministern skulle gå ut och börja prata om sånt, då skulle det bli värsta hallabaloo. Och vissa av dem som kanske skulle snacka emot det här skulle själva tro att det finns ett hyckleri utåt sett. Man ska hålla ett visst man ska hålla en viss standard utåt när man pratar.
För jag tycker det är viktigt att belysa just den där ontologiska, för att man förstår, jag tror ibland de förstår inte riktigt när man har en sån ställningstagande, vad är det exakt man förnekar. Det är lätt att säga, men Gud finns inte. Men sen, själen finns inte. Allt som inte är materia finns inte. Det blir så här, ju längre du drar det, desto svårare blir det att faktiskt försvara det ställningstagandet.
Eftersom där kommer man in i många andra saker som man kan ju inte förneka, att väldigt många människor världen över har varit med om spirituella händelser eller saker och ting där de, som många då förklarar med andliga saker, med hemsökta hem eller liknande. Här finns det ju inte 1000 vittnesmål, inte 1 miljon vittnesmål, utan alltså hur många som helst genom världshistorien att människor säger att de har varit med om olika upplevelser och så vidare. Om man är en ontologisk materialist, så måste man säga att allt det de säger går att förklara naturligt. Allting har bara varit illusioner. Allting är bara påhitt, eller att de har missförstått saker och ting. Utan att man egentligen forskar i själva grejen. Man har inte gått in och forskat. Okej, men kanske 1000 gånger så har det varit fel.
1001.
Men 1000 gånger har det varit rätt. Så kan det ju vara. 1000 gånger kan det ha varit bara en vindpust som har kommit. Men det skulle ju kunna vara så. Alltså man rent liksom... Man skulle kunna sätta upp ett sånt scenario, om man pratar med en sån person, att det skulle kunna existera att 1000 gånger har varit rätt. Men då har en person tagit ett ställningstagande. Nej, det kan aldrig finnas någonting mer än materia.
Det blir väldigt problematiskt. Men...
Det blir enormt problematiskt. Det är så många saker man måste förneka. Och det här är en intressant grej. Att många som är ateister, de brukar säga att ni som är religiösa, när ni ser fakta som går emot er religion, så tolkar ni alltid den här faktan inom er religiösa ram. Liksom. Okej, nu kommer vetenskaplig fakta som går emot en bibelvers, en koranvers och så vidare. Då börjar ni vända och vrida på antingen versen eller på forskningen. Och det är egentligen så varenda människa fungerar. Alltså en ateistisk forskare måste också göra. Okej, nu kommer ny information som pratar om någonting som är övernaturligt. Då måste jag direkt vända och vrida på den här informationen. Som har kommit och säger att det där inte stämmer, det är en illusion, det är så vidare. För att det ska kunna passa in i det här tankemönstret.
Var det inte även så, även jag tänker med information som inte verkar övernaturligt, typ som Big Bang, att universum skulle haft en början.
Exakt,
från att man trodde att den var evig. Det var väl jätteproblematiskt.
Det var jätteproblematiskt. De säger, det här leder till teologiska tankar direkt. Ja. Och därför var det många när Big Bang, när man började säga, okej, universum har en början. Då började man känna, okej, nu måste vi omtolka det här och på något sätt kunna förklara hur det har blivit på det sättet.
Precis. Det leder oss lite in på nästa punkt. Evolutionsteorin.
Yes.
För det går inte att prata om ateism och de här frågorna utan att nämna den. Och det är också, det blir en, vad ska man säga, en följd av den första frågan. Man säger, jag tror på vetenskap.
Jag tror på evolution.
Ja. Det blir liksom nästa steg direkt. Och det här är väl något som de absolut flesta människor bara kastar ut sig utan att någonsin ha egentligen studerat evolutionsteori eller gått in på djupet. Jag tror inte på Gud, jag tror inte på religion, därför tror jag på vetenskap och evolution. Lite så. Som att om du tror på religion så tror du inte på vetenskap. Och att det blir motpoler mot varandra lite. Hur förhåller vi oss till evolutionsteorin och
Det är en jätteviktig och intressant fråga som man egentligen ska prata om väldigt, väldigt länge. Och jag kan först börja med att göra en sån här disclaimer, liksom förklara. Jag är ingen biolog. Jag är inte specialiserad inom biologi. Det jag intresserar mig för inom den här frågan är två stycken aspekter. Det ena är det teologiska perspektivet, hur diskussionen mellan ateister och ateister har skett gällande evolutionsteorin. Och det andra är det historiska perspektivet. Varför evolutionsteorin dök upp och hur den påverkar samhället idag. Det här är det som är intressant för mig framför allt. Men det leder till att man måste studera vad evolutionsteorin
säger
är. Alltså man måste ju ändå ha någorlunda koll på själva biologin. Men jag är inte specialiserad inom ämnet. Jag har läst om det, jag tror sedan typ 20 år tillbaka. Väldigt mycket böcker och studerar. Jag tycker det är väldigt intressant. Men jag är ingen specialist. Så någon kanske lyssnar och säger, okej, han uttalade ett ord fel. Eller han sa någonting som man borde sagt si eller man borde sagt så. Viktigt att man ser helhetsbilden. Alltså det är det som är själva grejen.
Förlåt, kan inte du börja med historien? För jag tycker det är ganska intressant som en inledande del. Jag vet inte hur du har planerat, jag ska vara ärlig. Jag kan förstöra en massa grejer.
Nej. Alltså först kan man kanske bara definiera, vad menar man med evolution? För någonting? Evolution egentligen, det betyder förändring. När man pratar om evolution så hoppar man oftast mellan olika begrepp. Man kan prata om att det sker förändring inom djurarter. Okej, det här är någonting som inte någon kan förneka egentligen.
Att inom djurarter?
Så. Ja, inom levande varelser så sker det en förändring. Ja. Alltså från pappa till mamma till barn. Mm. Och så, det sker förändringar. Det här kan inte någon förneka överhuvudtaget. Sen pratar man om mikroevolution. Och mikroevolution är uppkomsten av små förändringar i en populations genfrekvens. Där en art fortsätter att vara samma art, men det sker vissa förändringar inom den här arten. Som man till exempel Darwin, han pratade om de här finkarna som han såg. Att han, de fick längre näbbar. Mm. De var fortfarande finkar. Det var inte så att de hade ändrats till att bli någonting annat. Ja. Utan det var fortfarande samma fågel, men de hade olika långa näbbar. Det här var det han liksom, pratade om. Och även man pratade många gånger idag om hur bakterier blir resistenta mot antibiotika. Det är fortfarande bakterier. Det är inte så att bakterierna har blivit ett djur. Liksom. Alltså det är fortfarande en bakterie. Och det här är det man ofta brukar använda som ett argument för det man pratar om makroevolution. Mm. Och makroevolution är att det sker större förändringar i genpoolen där det bildas nya arter. Man då pratar om att hominider, apliknande varelser utvecklades genom tiden till att det blev människor. Mm. Det här är liksom, du har gått från att vara en art till att ha gått till att bli någonting helt annat. Mm. Och det här säger de då beviset.
Det är det folk tänker på oftast.
Det är det man ofta tänker på. Mm. Men man använder sig av orden som man pratar om mikroevolution. Hur kan du förneka evolutionen när vi ser ju nu, kolla bakterierna, de har ju blivit resistenta. Här, man kan ju se att det är vetenskapligt bevisat här. Och bara, vänta, okej, så du hoppar från den där att den har blivit resistent till hela evolutionsteorin. Mm. Det är ett väldigt stort hopp som man har gjort nu.
Exakt.
Det där är någonting man kan observera i laboratorium. Och det här är någonting som kräver... alltså det går inte att observera. De säger att det kortaste tidsspannet för att det ska kunna ske så här, pratar om 100 000 år. De pratar om väldigt, väldigt långa tidsspann. Så det är inte någonting man kan observera i laboratorium. Mm. Att man ser att det har utvecklats en ny art till exempel. Man måste då titta på fossiler och man ser att de här är äldre än de här. Men det behöver inte betyda att bara för att det ena är äldre än det andra att det finns en relation mellan de här arterna.
Precis.
Eller man tittar då på genetiken, man tittar på DNA, man ser likheter och så vidare. Även det behöver inte betyda att bara för någonting liknar varandra att det måste komma från varandra. Och det här kommer vi också prata om lite senare. Men jag kan prata om det du säger, det här med själva historiken. Evolutionära tankar, att det har skett en förändring, att det har skett en utveckling, är gamla. Alltså det har funnits sen gamla grekiska tiden. Det finns vissa filosofer för över 2000 år sedan som pratade om det här. De hade vissa sina filosofiska idéer om att det hade skett en utveckling. Och det har levt kvar på olika platser hos olika filosofer som har haft liknande tankar. Men när kristendomen fick genomslag i västvärlden så står det väldigt tydligt i Gamla testamentet i Bibeln att liksom första versen i första Moseboken är i början skapade Gud himlarna och jorden, och sen beskrivs processen utav skapelsen och därefter hur Adam skapades, och efter så kan man läsa om Adams avkomma hela vägen fram till då till Jesus, och Jesus levde för ungefär 2000 år sedan. Så var det då vissa teologer som säger okej, då betyder det att människan är ungefär 6000 år gammal, och det är det som kallas för kreationism. Det här var, även bland kristna teologer så fanns det olika tolkningar utav Bibeln. Vissa tolkade den här skapelseberättelsen metaforiskt. Så de säger att det här var bara metaforer, att det egentligen är mycket, mycket större tidsspann. Och det här existerade för 1800 år sedan. Det fanns teologer på den tiden som hade de här tolkningarna. Det finns en gammal tolkning om att det här är en metaforisk tolkning.
Skapelsen då eller tidsspannet?
Tidsspannet och även vissa grejer som har med skapelseberättelsen att göra. Alltså. Det finns olika tolkningar bland kristna teologer gällande den här frågan. Hur man ska tolka det. Så att man pratar om, det kan finnas en mycket längre tidsspann. Sen var det vissa kristna teologer som var väldigt de liksom måste tolka det här litterärt. Jorden kan bara vara ungefär 6000 år gammal. Människan är 6000 år gammal. Och så vidare. I och med att upplysningstiden skedde på 1700-talet, man började bryta sig loss allt mer från den dogmatiska tron inom kyrkan, att prästen ska gå och säga att det där är accepterad vetenskap och det där är inte accepterad vetenskap. Under hela medeltiden så var det liksom kyrkan hade den högsta auktoriteten. Om någon vetenskapsman kom fram till en annan slutsats än det som påven eller präster kom fram till, då kunde man förtryckas och man kunde liksom på olika sätt liksom, tryckas ner eller dödas till och med och så vidare. Det här har skapat ett sorts kollektivt trauma i västvärlden, skulle man kunna säga. Det som hände under medeltiden, där den kyrkliga auktoriteten hade så pass mycket att säga till om gällande rationellt tänkande och gällande vetenskap. Mm. Vilket ledde till att när man började bryta sig loss från kyrkan under upplysningstiden, det franska revolutionen skedde, där man störtade kungen, man störtade kyrkan samtidigt, så ville man bryta sig loss från det här helt och hållet. Vetenskapen ska vara fri. Den ska vara fri från kyrkliga auktoriteter. Vi ska kunna tolka vetenskapen på det sättet vi vill, och ingen ska säga till oss vad vi ska tycka och vad vi inte ska tycka. I och med det här, om man började bryta sig loss från kyrkan, man började bryta sig loss från religiösa auktoriteter, så började man också bryta sig loss från Guds tron. Mm. Okej, vi ska inte längre tro på Gud. Men då kom andra teologer och säger, men kolla nu på alla de här varelserna som existerar. De är enormt väldesignade. Det fanns till exempel en kristen teolog, en präst som hette William Paley, som skrev en bok som handlade om, han kallade för The Watchmaker, att om vi skulle hitta en klocka som skulle finnas ute i sanden eller öknen någonstans, så skulle vi säga att den här måste vara tillverkad utav någon, och därför så måste det finnas en designer. På samma sätt är det då med de levande varelser som vi ser runt omkring oss. Det här var som ett sorts motargument när ateister började så tvivel om Guds tron. Så man använde sig av designargumentet. Det fanns en student som studerade i Storbritannien under den här tiden, när den här boken var väldigt populär, som heter Charles Darwin. Och det är han som blev känd med evolutionsteorin. Han var först övertygad om att det här stämde, designargumentet stämde. Sen gjorde han sin resa där han åkte runt och han samlade in fakta under 5 års tid. Och sen skrev han då On the Origins of Species. Där han tyckte att hans teori kan förklara varför arter har uppkommit utan att man behöver säga att Gud har skapat det. Vi kan förklara det här på ett rent naturligt sätt. Vi kan förklara det på ett naturligt sätt. Och i och med att evolutionsteorin ansågs att den kunde förklara det här, kunde förklara designargumentet och så vidare, så fick den ett jättestort genomslag i sekulära liksom, cirklar. För att nu kände de, okej, nu har vi en teori som kan bortförklara det starkaste argumentet som teisten egentligen har använt sig utav. Allt som är designet måste ha en designer. Ah, men kolla här, vi har en teori nu som kan förklara inte bara människans uppkomst utan alltings uppkomst. Alla arters uppkomst genom evolutionsteorin.
Det blev lite sista pusselbiten i deras...
Det blev sista pusselbiten för vad de säger då skulle vara det starkaste argumentet för Guds existens. Och då uppkom det direkt en clash mellan kyrkan och evolutionister. Det var inte Darwin egentligen som propagerade för sin teorimässigt, det var hans, han kallade för Darwins bulldog, Thomas Huxley, som debatterade väldigt mycket och spred den här inom olika naturvetenskapliga cirklar. Han hade med en klubb som heter X-Club som propagerade väldigt starkt för den här, och han hade sin kända debatt med Samuel Wilberforce, som var en präst, om evolutionsteorin 1860, alltså ett år efter On the Origins of Species kom ut.
Ett år efter?
Ja, det var ett år efter. 1859 kom boken ut. Alltså. 1860 så hade Thomas Huxley den här debatten.
Nej, men det, varför jag frågade just om historien, för att jag tror inte ibland man inser varför den är så central hos ateisterna. Alltså, varför är den så viktig? Varför bryr ni er? Alltså, man säger evolutionsteorin. Varför bryr ni er så mycket om den här teorin? Varför inte? Det finns jättemånga andra teorier som skulle kunna lyftas upp ganska mycket.
Ja. Nej, alltså det är som sagt, det är ett sätt att... jag tar Richard Dawkins till exempel, som är en av de kända ateisterna i vår tid. Mm. Han säger att det gick inte att vara en intellektuellt övertygad ateist innan evolutionsteorin. För nu kan vi förklara det här. För att annars blir det så här, men jag är ateist, jag tror inte på Gud. Okej, så kommer en person och säger, var kom människan ifrån? Mm. Alltså hur kan vi ha ögon, hur kan vi ha hjärna? All den här designen som vi ser hos människan, var kom den ifrån?
ateisterna behöver evolutionsteorin. Mm.
Om och särskilt nu när vetenskapen har utvecklats ännu mer. På den tiden, när man tittade på celler, så såg det ut som bara en liten klubb. Alltså det var ingenting. Nu kan man se in i cellerna och se hur enormt designade cellerna är. Mm. Man kan se DNA, man kan se saker. Exakt. Så bara, vad är det här för någonting? Mm. Så om man nu tar bort evolutionsteorin, då faller hela det ateistiska eller naturalistiska eller sekulära korthuset. Mm. Det blir direkt, boom. Mm. Allting faller. Så man håller fast vid den mer än allting annat. Ja. Och här kommer man återigen in i det här med att man sätter på sig de metodologiska, naturalistiska glasögonen. Eftersom vi inte tror på att det existerar en gud, så måste vi kunna förklara hur arterna uppkom, hur människan uppkom. Då har vi evolutionsteorin. Mm. Så man är inte öppen i sin metodologi. Mm. Att om man skulle komma fram till fakta nu till exempel, man säger, oj, det här är ju lite fördesignat för att man ska kunna förklara genom evolutionsteorin. Det tyder ju på att Gud existerar. Nej, det där har vi redan uteslutit. Du får inte prata om det där överhuvudtaget. Håll det inom de här ramarna och du måste förklara det genom evolutionsteorin.
Ja, och sen så, vi pratade nu om vetenskap och att saker ska kunna bevisas vetenskapligt, och du var inne på det också, hur man använder bevis för mikroevolution för att bevisa makroevolution på något sätt.
Jag kan förklara själva hela konceptet med evolutionsteorin, bara för att förklara det kort. Jag tror att många personer i Sverige idag inte kanske vet egentligen. Man tänker så här, evolutionsteorin, ja, men det är för att vi kommer från apor, vi är djur egentligen. Det här, man vet ganska lite. Man har studerat i skolan, biologilektioner, man gäspade, man var trött och så gjorde man provet och så gick man därifrån. Alltså många personer har uppfattat evolutionen på det här sättet, eller kanske känner till vissa enstaka saker, men att man har gått in i själva debatten mellan de som tror på evolution och de som inte tror på evolution, det tror jag att väldigt, väldigt få personer i Sverige har gjort. Läst en bok som har kritiserat evolutionsteorin. Alltså, hur många har gjort det i Sverige?
Ytterst få.
Om det är 1%, då skulle jag tycka att det är väldigt mycket. Alltså. Ja. Så man är inte inne i själva debatten, utan man har blivit indoktrinerad till det här, eller man har liksom blivit skolad till det i skolan, och så kör man på det. Liksom. Det var det läraren sa. Liksom.
Men det är inte så att man framställer andra teorier som
nej,
det finns där.
Utan då, om de framställs, så är det för att man ska tillbaka visa dem. Alltså, i alla fall, om man ska sammanfatta allting, så tror man att livet uppstod på jorden. Och det här kan inte förklaras genom evolution, hur livet uppstod. Det här är utanför själva evolutionen. Evolutionen är när livet uppstod. Livet uppstod på jorden för ungefär 4 miljarder år sedan, man vet inte exakt hur mycket det är, så är det här tidsspannet liksom, 3,54, någonstans där.
Någonstans.
Uppstod på jorden på ett sätt som man än tills idag inte vet. Det är ingen som säger att de med 100% säkerhet vet hur icke-liv blev till liv. Hur icke-liv blev till liv. Det är inte någonting man observerar idag till exempel. Att icke-liv har blivit till liv. Någonting materiellt har blivit fått liv. Det här är någonting som då dock ska ha förekommit för 4 miljarder år sedan, säger man. Man vet inte hur. Det har skett då, eftersom man är metodologisk naturalist. Det är inte Gud som har skapat det, utan det här är någonting som har hänt. En intressant grej där faktiskt.
Det finns att det Dawkins, jag väntar på det.
Ja, Darwin själv, i vissa exemplar utav Oranges of Species, pratar om the creator som skapade det första livet. Okay. Första livet, det här är sista sidan om the Oranges of Species. Det finns med i vissa utgåvor utav den, och det finns inte med i vissa andra. Det är en ganska intressant grej. Så att han pratade fortfarande om en creator, men att allting efter att skaparen hade skapat det första livet, så gick det vidare. Men han gick igenom en så här religiös kris i sitt liv, han var mellan agnostiker och troende liksom. Hur som helst, man tror att det första livet uppstod. Sen fanns det olika former av liv, tills det man pratar om LUCA, Last Universal Common Ancestor. Okay. Det här är en mikroorganism, en encellig mikroorganism som man säger återigen levde för ungefär 3,5 miljarder år sedan, och allt liv idag går tillbaka till den här Last Universal Common Ancestor. Och då pratar vi alltså allt från bakterier till djur till växter och svampar. Allting går tillbaka, så egentligen om man går tillbaka tillräckligt långt tillbaka i tiden, så är vi släkt med bakterier som finns inne i vår kropp, bakterier som vi har det var på olika ställen. Det är våra väldigt brett koncept av kusiner i alla fall. Liksom. Växter, alla träd och svampar. Alltså flugsvampen och vi. Om du går tillräckligt tillbaka i tiden, så går man tillbaka till LUCA. Alltså Last Universal Common Ancestor. Det var en encellig mikroorganism som existerade för ungefär 3,5 miljarder år sedan. Och inuti celler så sker det mutationer. Inuti celler så sker det mutationer. Och de här mutationerna kan antingen vara harmlösa, ingenting händer när det sker en mutation, eller kan de vara skadliga, vilket också är vanligt. Och ibland, säger de då, kan de vara gynnsamma. Vilket leder till att det sker en förändring. Det sker en förändring, en utveckling. Med en väldigt lång tid så sker det då en makroevolution. Mikroevolution, mikroevolution, mikroevolution. Det blir en makroevolution. Sen finns det någonting de kallar för naturligt urval. Att då naturen väljer ut vad som är bäst anpassat. Det har egentligen existerat många, många, många fler arter på jorden än vad vi idag kan se. De här har dött ut för att de inte var tillräckligt anpassade. Och på det sättet så de som har bäst anpassade egenskaper är de som kommer att leva vidare. Och de andra kommer att dö ut med tiden. Det är de som kommer kunna reproducera sig. Och det är på det här sättet som evolutionen har skett. Och idag så finns det 8,7 miljoner arter på jorden. Och alla är egentligen släkt då. Gå tillbaka till LUCA. Gå tillbaka egentligen till det här Last Universal
Commons. Det var väl därför också vi pratade om Karl Popper. som väl kom på falsifikations eller sättet att falsifiera. Han sa väl vid något skede att det här går inte att falsifiera. Vi kan inte ha det som en vetenskaplig teori. Det går inte att falsifiera.
Jag är osäker om Karl Popper. Jag känner inte till det. Det är mycket möjligt. Men
för att man pratar ju om det som att det är
fakta.
Ja, något som jag har observerat. Så här.
Nej, alltså makroevolution, det säger de själva. Det går inte att observera. Det finns en väldigt rolig video med den här kristna predikanten som går runt och frågar på så här, Universal College. Och går och frågar typ så här, kan du berätta för mig någon gång som makroevolution har skett? Och alla är så du vet så här. Och så kommer de antingen med exempel med mikroevolution, och ingen kan egentligen komma med ett observerbart exempel på makroevolution. Så det är inte någonting som går att observera egentligen. Utan det är väldigt mycket byggt på tro, alltså, om man ska säga att det här är någonting som ska kunna fungera. Alltså.
Jag tänker också, en fråga, har inte, man pratar om natural selection eller naturliga urvalet. Jag tycker ibland att man pratar om det lite som en slags typ så här, vilja i naturen. Man kan inte undvika ibland att nämna det som att typ naturen valde. Typ som att man har bytt ut Gud mot naturen.
Absolut, alltså det svåra med den här teorin, det är att man måste ta ut någon övernaturlig kraft, någon kraft som styr evolutionen. För precis. De säger att evolutionen har inga mål, evolutionen har ingen kraft som styr den. Det bara sker. Så egentligen från den här första mikroorganismen så har allt det här livet som vi ser runt omkring oss, vi ser björkar, vi ser träd, vi ser människor, vi ser djur, vi ser fåglar, vi ser maskar, vi ser allt det här har bara kommit till utav sig själv. Det finns ingenting som styr det här. Utan det är de här mutationerna som sker, och de sker slumpmässigt. Det sker bara mutationer av sig själv, säger de då. Och sen är det naturliga urvalet. Och här behöver man, när man ska prata med folk, för att folk inte ska tycka bara, ej, det här är fett skumt. Så använder man sig av metaforer hela tiden. Man säger bara naturligt urval. Okay, naturen kan inte välja. Man pratar om naturen var smart nog att komma fram till det här. Intressant. Naturen ville att det skulle bli så. När naturen var, naturen kan inte vilja någonting. Naturen är ett namn för allting som existerar.
Men nu pratar man om så här kunskap och vishet och vilja och man saker som vi tillskriver
gudomliga attribut till naturen. Och jag tror att man behöver prata på det här sättet, för att när människor påminner sig om ateistisk evolution, det blir bara, det är mindblown. Från den här första mikroorganismen har allt det här bara skett utav sig självt. Alltså hur kunde det här gå till? Om man börjar titta på människan, till exempel hur väldesignad man är, så här, ögonen består av 2 miljoner delar. Det har så här hundratusentals nerver som går in till hjärnan. Man har starkare linser än vad som finns på de här kamerorna som filmar oss just nu. Mänskliga hjärnan, och säger det finns ingenting mer komplicerat i hela universum än människans hjärna. Och det går man runt med sig inuti. Och det här har bara kommit till utav slumpmässiga mutationer.
Det är exakt det jag tänkte fråga dig. När man tittar, för du har ju pratat om det här ganska mycket förut. Vad är sannolikheten på att det ska ske? De pratar ju oftast mycket om sannolikheter, och sannolikheten på att det här ska ha varit en slump är du har en siffra,
Finns matematiker som har gått, jag undvek att ta med det den här gången. Man kan gå tillbaka till böcker om man vill det. Det finns forskare som tar upp det här, och de säger liksom det här är
matematiskt omöjligt.
Man tar till exempel exemplet med Fred Hoyle, alltså det är ett känt exempel som man tar upp. Fred Hoyle som var en känd forskare, han var ateist själv, han var en känd forskare på Cambridge universitetet, en av de kändaste astronomerna i vår tid. Det var han som myntade begreppet Big Bang. Alltså, han kritiserade Big Bang-begreppet och han som myntade själva begreppet. Han var väldigt känd i alla fall. Han säger, han började bli kritisk mot evolutionsteorin själv. Han tyckte det var märkligt. Han säger att sannolikheten att icke-liv har format liv och blivit de högre livsformerna som vi har idag är en chans på 10 upphöjt till 40 000. 10 upphöjt till 40 000. Om man säger att en chans upphöjt till 10 en chans till 10 upphöjt till 50 är en omöjlighet. Och vissa säger en till 10 upphöjt till 150. Men det är liksom...
Ja, 40 000.
Det är 40 000 marginal. Det är lite marginal. Och så tar han ett exempel för att säga vad det här är. Han säger det är ungefär som att säga att det har kommit en virvelvind in till en skrot där man har slängt massa järn och spikar och så vidare. Och virvelvinden går förbi och där står en Boeing 747 som är färdig att kunna flyga därifrån. Det är samma chans att det här har kunnat uppstå. Han säger det här är omöjligt. Det här går inte. Men så måste man gå tillbaka till hela grejen. Och då ser man, det ni nämnde förut om det här med att evolutionen, man måste kunna komma med naturalistiska förklaringar. Eller man måste utesluta att tala om Gud. Och då ser man att många av de som är ideologiskt övertygade ateister, de börjar istället prata om så här aliens. Att aliens som har planterat liv på jorden. Ja, det är Francis Crick som upptäckte DNA, som fick Nobelpris för det. En av de kändaste forskarna inom mikrobiologi i vår tid. Han började prata om aliens. Richard Dawkins, när han blev frågad om aliens, att det är de som har skapat liv, så bara, det är en väldigt intressant teori, det kanske skulle kunna vara så. Han tycker att det skulle kunna vara en möjlighet. Men det får inte vara Gud. Ja. Det är det viktigaste. Det får inte
vara Gud. Man har redan uteslutit hela den ur ramen, om man säger så.
Exakt.
För då, Charles Darwin, när vi pratade lite om historien, han har ju andra böcker också, andra intressanta liksom, typ teorier, även om människan liksom har evolverat.
Själva Charles Darwin tycker jag är intressant, för han kommer väl från en sekulär familj själv?
Hans pappa, Robert Darwin, han var läkare och han kallas för fritänkare. Hans farfar, Erasmus Darwin, han kom med grundläggande teorier för evolutionsteorin. Han hade de här tankarna tidigare. Så de här tankarna fanns i England, fanns i Frankrike på den här tiden. Där man började prata om evolutionärt tänkande. Det var han som gjorde det till en teori i sig. Alltså.
Det är det jag menar. Han kommer ju redan från en miljö där du ska vara naturalist. Du ska bortse från...
Men han hade ändå... Han började studera till präst. Alltså han började studera teologi vid ung ålder. Okay. Han var intresserad av William Paley. Hade ett sånt här intresse tidigare. Men det de säger var hans problem. Hans religiösa problem kom med att hans dotter ska ha dött. Vid en ung ålder. Så han fick problem med det. Pratade om ondskans problem. Liksom, teodicé-problemet. Och det här sen då ska ha påverkat hur han såg på religion. Och det är intressant just att han tar med det här, att en creator har skapat det första livet och inte. Och det kommer med, inte med. Så han verkar gått igenom någon sorts inre kamp under tiden. Även om man tittar på vissa brev som han skrev fram och tillbaka till sina vänner, så märkte man att han gick igenom livskriser. Alltså han hade svårt i sitt liv och han blev väldigt sjuk när han var ute och åkte på den här båten och så vidare. Så han gick igenom saker och det speglas i hans teori. Mm. Och för mig är mycket av den metodologiska naturalismen som finns idag, att man är så inbitad att man inte får prata om Gud. Det är ett kollektivt trauma som finns i västvärlden. Sen som man kanske har byggt upp då i och med att man pratar om historien, man har skapat liksom, sekulära har skrivit historien efter om hur det var, om det exakt var på det sättet som man målar upp det eller inte, det är en annan fråga. Men man är så himla rädd att säga, religion får inte ens komma i närheten av laboratorium. Alltså det håller långt borta. Och det finns dokumentärer som har gjorts om det här, hur man verkligen så här förtrycker gudstroende. Det finns en dokumentärfilm som heter Expelled, No Design Allowed. Där han visar liksom att folk som i USA, som ändå är ett, där majoriteten av befolkningen är religiös eller tror på Gud, när de börjar prata om det här på universitet och så vidare, då blir de avstängda direkt. Alltså. De blir avstängda, de får inte producera sina artiklar, de verkligen häcklar dem och så vidare. Så det finns ett sorts... Alltså folk är rädda att kunna komma ut. Och det här existerar också. Det finns en finsk forskare också som har skrivit en bok där han kallar sig själv för The Heretic. Alltså en heretic, alltså att han har avvikare, kättare. Kättare, för att han slutade tro på evolutionsteorin. Och då blev han verkligen så här utfryst liksom. Cancelkulturen är väldigt stark. När det kommer till
det. Ja. Det jag tänkte på,
det finns en del svenska forskare också som alltså, jag läste, det finns litteratur om det här av svenska forskare som kritiserar evolutionsteorin.
Jag läste någon insändare någon från Lunds universitet tror jag som skrev.
Det finns flera, de är en hel del. Det finns böcker och antologier som handlar om det här och så vidare med forskare. Men i Sverige är det ännu värre. I USA så är alltså majoriteten av befolkningen fortfarande i USA tror inte på en darwinistisk materialistisk evolution. Mm. Antingen så tror de på att evolution har existerat men det är med Guds hjälp, eller så tror de på kreationismen, eller så tror de på intelligent design. Och jag tror att jag kommer inte exakt ihåg statistiken nu, men kanske bara 20% eller någonting som är av befolkningen som tror på en darwinistisk materialistisk evolution. Okay. Så majoriteten av befolkningen tror inte på det här egentligen.
Det var det jag tänkte fråga nu. Alltså, jag vet, vi har touchat lite på det innan, men låt oss säga att evolutionsteorin stämmer. Inte för att inte i form av så här innehållet i islam eller kristendom där de förklarar hur människan skapades, men rent sett till objektivt, den kontra att Gud finns eller inte finns. Alltså, för det känns lite som att påståendet är större än beviset. De påstår att det här är så det skapades, men de förklarar inte riktigt vem och vad. Eller vad.
Nej, alltså, man kan säga att konflikterna som finns mellan teister och ateister genom den här frågan går tillbaka till tre punkter. Det ena är att de använder evolutionsteorin som ett motbevis mot designargumentet. Mm. Att designen tyder på, och säger nej, nu har vi kunnat förklara det på ett naturalistiskt sätt, vi behöver inte. Designargumentet och designargumentet är bland de starkaste bevisen för Guds existens. Ta bort den. De förklarar inte designen i universum. Evolutionsteorin pratar inte om hur liksom, hela designen som finns med finjusteringsargumentet och så vidare. Den handlar om livsformerna. Mm. Så det här är ett starkt argument. Det finns vissa kristna filosofer som har sagt bara att tänka på människans öga är ett läkemedel mot ateism. Man brukar säga liksom bara den designen som finns, då säger man okej, men nu har vi kunnat förklara det. Då har vi tagit bort den där grejen, det här är viktigt. Andra grejen som man använder som förekommer i den här debatten är att man pratar om att det finns att det existerar dålig design inuti varelse, levande varelse, inklusive människan. Och då pratar man om olika exempel som man tar upp med visdomstanden och vissa saker och säger, det här tyder ju på att det inte finns en skapare som har skapat saker och ting perfekt, utan det blir ett bevis då mot skaparen. Det här har också besvarats jättemycket i litteratur, jag kommer inte gå in i det här. Men det här är någonting som man då använder i själva diskussionen. Mm. Och tredje grejen handlar om de religiösa texterna. Det handlar om de religiösa texterna, att i första Moseboken, i Bibeln och i Koranen finns det verser som säger att Adam är första människan som existerar. Och evolutionsteorin säger nej, det är inte första människan som existerar. Det fanns liksom, människan är ett utvecklat djur. Mm. Så då motbevisar den de religiösa texterna. Exakt. Så det är egentligen tre stycken olika grejer. Det är motbevis mot ett argument. Det är ett argument mot Guds existens genom att man då säger att den dåliga designen. Och sen då de religiösa texterna. Men det finns väldigt många människor idag som är religiöst troende och tro på evolutionsteorin. Mm. Så det finns inget likhetstecken. Att jag accepterar evolutionsteorin, det betyder att jag blir ateist. Utan de har olika förklaringsmodeller. Mm. Där han till exempel pratar om teistisk evolution. Och säger, ja, men det är så som Darwin var inne på vissa upplagor. Han säger, ja, men det första livet, det är Gud som har skapat det. Och sen skedde allting. Exakt. Allt det där. Eller så säger de, nej, vi accepterar att ibland så ingriper Gud i evolutionen och styr den framåt. Så förklarar vissa andra och så vidare. Så det finns en vidspann utav olika förklaringar på hur man ska då se mellan religionen och, så att bara säga så här, evolution lika med ateism.
Exakt. Det stämmer. Jag tänkte, för en tro på evolution omöjliggör inte en tro på Gud.
Nej. Utan tvärtom så blir det ju att, vi säger evolutionen, att det har skett, att det har lett till sådan design som vi ser idag, det måste ju finnas någon sorts styrande kraft som har drivit fram det. Och det är så de argumenterar som tror på evolutionsteori. Men det är en viktig grej att säga här, att många tror också att jag står mellan evolutionsteori och kreationism. Mm. Att antingen så säger jag att jorden är 6000 år gammal, människan, det har inte skett någon form av utveckling inom arterna, eller så är jag darwinistisk liksom, materialist. Det finns ett jättevitt spann mellan de här. Anledningen att det finns den här kreationistiska rörelsen är att Bibeln är väldigt tydlig med hur gammal Adam blev, hur gammal Adams son blev och son. Och det står, han blev 633 år gammal, han blev 400 och så vidare. Så räknar de hela vägen ner till Jesus. Och då blir det mellan 6000 år, 7000 år. Högsta fall får de in det 10000 år. Då kanske liksom lägger till. Det här finns inte i islam. I islam står det Adam, ja han skapades som första skapelsen. Okej, hur långt är det mellan Adam och till exempel profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Det vet inte. Och det är inte passande att gå in i det heller. Mm. Det kanske skulle kunna vara 100000 år, 200000 år. Vi vet inte. Det här är inte någonting som man behöver gå in i. Så muslimer blir inte lika låsta som kristna kreationister blir. Mm. Även många judiska kreationister, de är inne på samma sak. För de har ju samma källa att gå tillbaka till. Muslimer har inte det där. Så i muslimer kan det vara mer öppet inom vissa frågor. Men det betyder inte att man accepterar evolutionsteorin. Utan det kan finnas vissa saker inom evolutionen som kan stämma. Vissa grejer som de pratar om inom evolutionen, att det har skett en viss evolution inom djurarter, inom djurriket. Islam säger ingenting om det här. Om att Adam ska vara den första skapelse som har skapats som en specifik skapelse, ja, det här finns det klara tydliga bevis om. Inom islam. Mm. Det går inte att säga emot. När det kommer då till andra arter och så vidare, så kan man vara mycket mer öppen som muslim.
Det leder väl också till mycket, alltså jag tänker på Darwins teorier och de som anammade dem till mycket andra farliga tankar. Ledde, för han hade ju mer idéer än så, även att människan var utvecklad och att the savage races och att vita människor var längre utvecklade och att det var väl grunden mycket av den kolonialismen och imperialismen som kom efter det.
Alltså,
från imperialismen att civilisera människor. Liksom.
Imperialismen existerade innan det. Alltså imperialismen, spanjorerna åkte till Latinamerika på slutet av 1400- och sen på 1500-talet. Och där utrotade de folken som levde på den tiden. Man mördade dem. Och man hade även i Spanien, i och med att man drev ut muslimerna, man dödade muslimer, man dödade judar, så pratade man om det rena blodet. Så det fanns en form av rasism hos spanjorerna redan innan det här. Så rasismen har funnits hos vita europeer och man koloniserade innan evolutionsteorin kom. Men nu skedde en sekularisering och då behövde man ha styrka det med vissa verser som fanns i Bibeln, till exempel man pratade om att Adam hade olika avkomma och viss avkomma blev förbannad och man pratade om Kanaan som blev förbannad och så vidare. Man hade olika folk, då hade man en förklaringsmodell varför då vita europeer skulle vara bättre än andra. Sen när evolutionsteorin kom och det sekulariserades, nu hade man en ny bas för det här. Och då pratar de om att människan är uppdelad i olika raser. Okay. Vissa raser är mer utvecklade än andra. Mm. Och då ser de sig själva då självklart att vita europeer då ska vara mer utvecklade än andra. Mm. Och då såg de det som en, alltså du typ hjälper till med evolutionen lite granna, med att vi tar bort de här andra raserna som egentligen inte behövs, och att man då ska prata om rashygien. Och det här var någonting som var väldigt starkt inom nazismen. Mm. De var väldigt så här, liksom, vi ska utveckla raserna och vi ska bli av med de dåliga raserna. Och det var även ett starkt tänk som fanns i Sverige också. Rasbiologiska institutet i Sverige. Mm. Alltså det här forskades det på. Precis. Tyska nazister kom och studerade i Sverige. De såg de som säger tjuch. Det var verkligen...
Nej, men så man kan ju säga att det fanns en politisk intresse till att... inte bara det med sekularism, utan att så här, för att motivera varför vi ska sitta över massa länder, att rättfärdiga hela grejen.
Vetenskaplig rättfärdighet.
Vi är mer utvecklade så vi har mer rätt att styra.
Men vi måste göra det.
Förut så pratade man om men Gud och skapade och Noah söner och så vidare. Då hade man en religiös tolkning, men nu använder vi oss inte av Bibeln längre. Okej, låt oss fortsätta med vår rasism, men vi måste hitta lite andra.
Precis.
Men där många gånger blev rasismen till och med värre. Alltså den kunde bli riktigt, riktigt grov när de kom till till exempel Kongo. Alltså de var väldigt påverkade av evolutionsteorin där. Belgarna, britterna när de kom till och dödade många aboriginer och dödade många ursprungsfolk i Australien och så vidare. Där var de väldigt starkt påverkade av evolutionen och evolutionära idéer och så vidare. Och som sagt, det fanns här i Sverige också.
Exakt.
Och man märker att det existerar än tills idag bland rasister i Sverige. De liksom slänger ut sig de här grejerna, att de ser verkligen att vita europeer ska vara mer utvecklade raser. Liksom, i princip. Även fast det kanske inte är PK att man säger det helt öppet. Mm. Men när man ser rasister som pratar idag och det är ganska många av dem, så kommer de här argumenten.
Ja, exakt. Man säger kanske inte öppet ras, man använder ord som kultur.
Och värderingar.
Ja, exakt. Använder ord som kultur, men evolutionen används många gånger som argument. Alltså, den finns där under och den används för det, alltså, utan tvekan. Alltså.
Mm. Okej, nästa fråga inshallah. Också en jättevanlig, eller ett vanligt argument som man har, kanske bland de vanligaste historiskt sett. Jag vet du har pratat om det mycket. Och det är det här med ondskans problem. Om Gud är kärleksfull, allsvetande och allsmäktig, varför existerar då ondska?
Yes.
Ja, varsågod.
Ja, alltså man kan prata om ondskans problem, vilket egentligen blir ett problem för alla människor. Varför existerar ondska på jorden? Vare sig man är hindu, muslim, ateist, agnostiker. Varför existerar det så mycket ondska på jorden? Mm. Det här är ett problem som alla människor kan egentligen brottas med. Sen pratar man om teodicé-problemet. Teodicé betyder, teo betyder Gud, dicé alltså rättvisa. Problemet med Guds rättvisa skulle man kunna säga. Och det här är någonting som då riktas mer mot teister, som riktas med hur kan ni tro på Gud samtidigt som ni tror på det här? Så det är egentligen två olika saker. Det ena är någonting som alla brottas med, som är ondskans problem. Och det andra är hur man ska kunna tro på Gud samtidigt som det existerar. Med de här tre attributen som du nämnde, att Gud är allvetande och Gud är allgod och barmhärtig och allsmäktig. Hur man då ska kunna tro på att det existerar så mycket ondska samtidigt. Att man har tänkt på den här tanken och tänkt på ondskans problem och tagit upp det som ett motargument mot Guds existens. Det brukar tillskrivas till en grekisk filosof som heter Epikurus, som levde för över 2000 år sedan. Men det har inte egentligen bekräftats att han har sagt det här i sina böcker. Så David Hume, som var skotsk filosof sedan för 300 år sedan, han tillskrev det till honom och därefter så kallar man det här för Epikurus problem. Men att det ska vara så att grekerna skrev om det på det här sättet, det finns det inga tydliga bevis för egentligen. Däremot har kristna teologer och även vissa muslimska teologer pratat om det här ämnet. Okej, hur ska vi få ihop den här världsbilden liksom? Men i och med upplysningens tid, att man började kritisera religion mer och mer och mer, så började man ta upp det här som ett argument mot Guds existens. Bland annat David Hume, som var skotsk filosof, som var agnostiker, han använde sig av det här argumentet mot Guds existens. Sen har det fått mer och mer utrymme under 1900-talet. Och det har formulerats på två stycken huvudsätt. Det ena man kallar för the logical problem of evil, och det andra är evidential problem of evil. Logical Problem of Evil, det var en australiensisk filosof, John Mackey, som formulerar argumentet med att säga att det går inte rent logiskt att få ihop med att det finns en allsvetande, allsmäktig, allsgod Gud samtidigt som ondska existerar. Han bara, de här två premisserna, de här två sakerna är logiskt motsägelsefulla. Man kan inte tro på att Gud existerar och har de här attributen samtidigt som det finns ondska. Det här argumentet, jag kommer att prata lite om det senare, har kritiserats väldigt mycket och det har lämnats generellt. Okay. Då pratar man istället om evidential problem of evil, varför det finns så himla mycket ondska på jorden. Det finns ondska på jorden som det inte finns någon mening med, säger, det var en filosof som heter William Rowe, som var kristen förut men sen blev ateist. Och användes utav det här. Han säger att det går faktiskt att säga att Gud skapar viss form av ondska, att det existerar viss form av ondska. Det här går att kunna få ihop, men då måste man säga att Gud har en visdom bakom det här. Och jag, säger han då, jag kan se att det finns vissa exempel på att det finns ondska på jorden som är alldeles för stor, alldeles för mycket för att man ska kunna tro på Gud. Och det här kallas för evidential problem of evil. Ondskans problem diskuteras enormt mycket. Alltså vissa personer tar upp den här frågan och får det att se ut som att typ så här, haha, nu fick jag, kan jag komma med det, typ som jag är första personen som kommer det här argumentet. Det finns en person som har skrivit en bibliografi, tagit ihop alla de böcker och artiklar som har skrivits om det här ämnet mellan 1960 till 1991, alltså 30 års tid. Då nämnde han att det är 4300 böcker och artiklar som har skrivits i ämnet. Det här är under 30 års tid. Ja, från 91 till 2022, ännu mer. Mm. Så det här är något som diskuteras jättemycket och teister svarar och ateister. Mm. Du vet. Vi kan inte gå in på alla de här grejerna.
Du skrev mycket själv om det i din egen...
Jag skrev nästan 50 sidor om det.
Vi ska ta det på en kvart.
Så det går inte att ta upp allting. Men det är ändå viktigt att man bryter ner det i de här, det logiska problemet och evidential problem of evil. Logiska problemet, att man ska säga att det det går emot varandra, att man kan inte tro på att det finns ondska samtidigt som man tror på Gud. Det är egentligen ganska konstigt uttalande. För att Gud kan tillåta att det existerar ondska på jorden för att det finns visdomar med det. Som till exempel att det finns, det är ett test, livet är ett test, och det här livet är inte det enda livet, utan man kan ta fram goda egenskaper genom att det finns prövningar och så vidare. Så att så fort en person kan ta fram visdomar med att det existerar ondska på jorden, en teist kan göra det, då faller det här argumentet. Mm. Han säger att det här är omöjligt. Och det är därför det här argumentet har lämnats. John Mackies argument har i princip lämnats. För så fort en person kan beskriva, det finns flera visdomar som vi kan se här, med att det existerar ondska på jorden. Och det är inte svårt att kunna få ihop de här två grejerna. Och man ser ju bara att det finns miljarder människor på jorden som inte verkar ha problem. Man vet ju att ondska existerar samtidigt som man tror på Gud. Så det är inte, människor har inget problem att få ihop de här grejerna rent generellt. Då kommer man över till den evidential problem of evil och säger att det är för mycket ondska. Till exempel, vad är visdomen med att det här barnet dog i cancer till exempel? Eller man tar olika känslosamma exempel med det här. Och här, det här går tillbaka till någon form av övertro på att människan ska kunna förstå alla visdomar som finns på jorden. Att man tror att man vet för mycket, att jag kan inte se och därför existerar det inte. Man kallar det för no-see-um argument. Att man, eftersom inte jag kan se en visdom här, det betyder att den inte existerar. Eftersom inte jag kan se, som vi pratade om förut, med jag kan inte se att det finns en planet som har vatten på, så det betyder att den inte existerar. Det kan ju fortfarande finnas visdomar bakom det. Och då måste man gå tillbaka till den grundläggande tron som vi muslimer har. För det första tror vi inte att Gud bara har tre attribut. Vi tror att Gud är allsmäktig, allsvetande, och vi tror att Gud även är barmhärtig, men vi tror också att Gud är vis. Gud är rättvis. Gud straffar de syndiga. Gud prövar. Vi tror att det här livet inte är något sorts hedonistiskt paradis där man bara ska njuta och ha det kul och trevligt och så, utan det här livet är ett riktigt test för att man ska kunna komma till nästa paradis. Så att det finns svårigheter och ondska och problem och så vidare, det här är en del utav testet som vi lever i den här världen. Så det går ihop med den världsbilden som muslimer har. Problemet många gånger här är varför det här problemet har blivit större för kristna, det är att de lägger så mycket fokus när de pratar om Gud, att Gud är kärlek. Gud är kärlek, kärlek. De pratar hela tiden i de här termerna. Så de säger, okej, Gud är kärlek, det är det ni skriver om på kyrkan, det är det ni pratar om hela tiden om Gud på det här sättet. Varför ser vi då att människor lider? Vad är kärleken i det här? Men när vi muslimer pratar om Allah Azza wa Jalla, så pratar vi inte bara om att Gud är kärlek till exempel. Du säger Gud är barmhärtig, men Gud straffar hårt. Gud har en visdom bakom allting som finns. Det här livet är ett test och så vidare. Då är det mycket lättare att kunna
få ihop
ekvationen, om man så säger, med den här grejen. Samtidigt som vi muslimer tror också att när en person lider så händer det två saker. Dels så blir man av med synder, och dels så får man belöning om man har tålamod. Så lidande i den här världen kan leda till väldigt mycket gott i kommande liv. Och det finns en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att när de personerna som har varit friska i den här världen ser de som har lidit i den här världen på domedagen, så kommer de önska att deras kroppar hade slitit sönder med stålkammar. För att de ville att de skulle kunna gå igenom det där lidandet på domedagen. Då ser de, oj vilken belöning de här människorna fick. Så då ser man lidandet i den där världen som någonting annat. Så då, om man ser det på det här sättet, så är det så här, till exempel jag blir sjuk, då kan jag se mening med det här. Jag säger, du vet, eller ajrul afia som man brukar säga, du får belöning och inshallah du blir frisk. Så då ser man det så här, okej, jag blev sjuk nu, inshallah jag blir av med synder, jag får belöning. Jag
har tålamod med det här,
jag renas från mina synder och så vidare. Man ser det inte som ett problem på samma sätt. Sen när det kommer till enstaka fall, okej, varför händer det här? Så erkänner vi muslimer våran okunskap om många saker. Alltså jag vet inte, jag kan inte se visdomar i alla grejer, men det betyder inte att det finns. Jag har inte Guds kunskap. Min kunskap är enormt limiterad. Jag kan bara se saker och ting från mitt lilla perspektiv. Och till exempel om oss själva, man pratar om att de tankarna som vi har, majoriteten av tankarna styrs av det undermedvetna. Vi tänker inte ens på varför vi gör saker. Vi går och handlar i affären och vi fattar inte aktiva beslut, utan vi går bara att ta saker. Vi blir påverkade av reklam, tar saker. Vi känner inte till oss själva många gånger. Det är därför folk går till psykoanalytiker. Folk går till psykologer för att prata om det förflutna. Varför gör jag så här? Varför har jag de här fobierna? Så pratar man. Men det här var någonting du var med om när du var barn. Det här var någonting som hände tidigare och så vidare. Det här är om oss själva. Vi känner inte till väldigt många saker om oss själva. Så vad ska vi säga om andra människor? Varför andra människor går igenom saker och ting? Vi tror att Gud har en allomfattande kunskap om allting. Och ibland kan någonting dåligt ske och sen leder det till någonting bra. Det är saker och ting vi har varit med om i vårt liv. Till exempel man var med om en olycka eller någonting, men det hindrade en från att man skulle göra någonting annat ont. Eller det hindrade en från något dåligt. Eller det ledde till någonting bättre och så vidare. Om man inte har helhetsbilden, man kan inte se hela tidsspannen. Man kan inte se in i framtiden. Då kan man inte heller förstå de här grejerna.
Det är så många gånger man har hört någon säga, jag hade inte varit den jag är idag om inte det här och det här hade hänt mig. Om inte jag hade fått utstå de här och de här
problemen.
Och inte bara muslimer, utan alla.
Det handlar ju många gånger om inställning. Man kan ju se, två personer har cancer till exempel. Ena personen ser det som, även om man inte kanske är jättetroende, så ser man det någonting som har lätt inte att reflektera över livet mer och så vidare. Uppskattar och andra personer bara totalt går ner sig. Så där handlar det många gånger om inställning.
Men det handlar ju också om verserna. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا. Det kan vara så att ni föraktar någonting och gillar någonting och Allah sätter mycket khair i det, mycket godhet. Så att man vet aldrig, lite som du säger, man vet aldrig vad ens khair, vad det bra hade varit för en förrän man har gått förbi det stadiet och kan reflektera tillbaka och säga, ja, men det där var faktiskt bra för mig. Det ledde till det här.
Alltså jag tycker att problemet med ondskan, om vi inte pratar om TDC-problemet, ondskans problem, blir ett större problem för en ateist. Alltså om ateisten går ut från de illusioner som man många gånger har, att ateist kan leva många gånger med att det finns en mening med livet egentligen, eller att det finns objektiv moral, men det går inte ihop med den personens ateism. Om ateisten verkligen reflekterar över ondskans problem, så blir det ett större problem för ateisten än för teisten. Alltså till exempel,
på vilket sätt?
Att man ens pratar om att det här är ont. Det här är objektivt ont. Det är ont för alla att det här existerar. Det går inte ihop med en ateistisk världsbild egentligen. För att ondska, godhet och ondska är subjektiva tankar som man har. Jag tycker att det där är dåligt. Jag tycker att det här är bra. Så vidare. Det här är inte någonting som man kan säga att det här gäller för allt och alla, utan det är en subjektiv tanke. Att man går tillbaka och beskriver någonting som ondska tyder på att man tror på någonting som är transcendent, någonting som kan säga att det här gäller, det är på den här standarden för allt och alla, en objektiv moral och så vidare. En annan grej som jag pratar om, ondska många gånger, eller lidande många gånger. Vad är lidande? Det är till exempel sjukdomar. De flesta människor på jorden är inte sjuka, de flesta människor är friska. Vi skulle kunna drabbas av tusentals olika sjukdomar. Exakt. Men vi drabbas inte utav dem. Varför är det så mycket godhet? Varför är det så mycket friskhet? Varför är, om det allting bara egentligen har skett genom en slumpartad evolution, varför har det blivit så bra hela tiden? Vad är det som driver på den här kraften att det blir så mycket bra? Varför finns det så mycket godhet? Det här vill de oftast inte prata om, utan de vill peka på exempel utav ondska och har svårt samtidigt att kunna förklara godhet. Sista grejen också som jag tycker är att som ateist så kan man inte se en mening med allting. Alltså nu blir jag sjuk, jag har fått cancer, jag kommer leva med det här för alltid. Vad är meningen med det? Jag kommer dö, allting kommer ta slut. Finns ingen mening med livet, men som muslim så säger okej, jag blir sjuk nu, jag kommer dö, men nästa liv så kommer jag få belöning för det.
Jag tycker det här är extremt viktigt, för jag tycker många gånger tillåts ateister att så här, glömma bort sin egen världsbild och bara sitta och attackera gudstroende eller muslimer eller vem den är. Och när, exempelvis, nu vi har ju gått igenom olika ämnen, om man säger så. Vi har gått igenom vetenskapsteori, epistemologi. Och där har de en världsbild. Och sen tillås de att när de diskuterar ondskans problem eller tidsproblemet, att glömma bort vad de har redan just etablerat där och sen diskutera utifrån din världsbild som muslim. Men det är bra att man vänder tillbaka, men vänta, du tror inte så här egentligen heller. Så hur besvarar du de här frågorna? Många gånger hamnar vi som tror på Gud på defensiven. Och ibland är det så här, men låt oss analysera din tro. Vad tror du på egentligen?
Som du sa, varför förklara godhet? Varför är det inte bara kaos och allt är upp och ner bara? Varför är det ordning och reda egentligen? Och undantaget är att det någon blir
finns en jättedeprimerande bok för ateister att läsa.
Läs!
Det är en ateistisk professor. En ateistisk professor som heter Alex Rosenberg. Som har skrivit en bok om vad ateism egentligen är och vad man tror på. Om du ska verkligen ta ateismen till dess spets, vad det då leder till. Att man inte, det är inte bara att man inte tror på en gud. Mm. Man tror inte på någonting som är övernaturligt överhuvudtaget. Man tror inte på en själ. Det betyder att människan inte har en fri vilja. Det finns ingen objektiv moral. Det finns ingen mening med livet. Det finns ingen liv efter döden. Och så vidare. Många av de här sakerna. Som jag tror att majoriteten av den svenska befolkningen inte egentligen tror på. Eftersom vi säger det här. 70% tror på en spirituell värld. Tror på en andlig värld och så vidare. Då är det ju någonting som tyder på att man inte helt är med på noterna med sin egen ateism. Man har inte tagit saker och ting till dess spets.
Alltså. Om man tror att man är kemiskt skum som bara flyter runt i universum, ja. Då är det svårt att börja prata om godhet.
Ja.
Och ondska, ja. Och det här är rätt och det här är fel. Ja. För att djur har väl inte den liksom. Om vi är utvecklade djur, vi har pratat om evolutionsteorier, eller vi är enligt de som tror på det. Det är väl inte fel för ett djur att göra vissa saker, att attackera
är det ondska att ett lejon äter upp en gasell, alltså är den ond, ska den dömas i en domstol för att den har gjort det för någonting. Det är väldigt svårt att prata om det. Alex Rosenbergs bok heter Atheist Guide to Reality. Det som är intressant, han säger att man ska leva ett liv utan illusioner. Han vill att man ska ta bort illusionerna som ateister många gånger tror på. De pratar om en mening med livet, men ni har ingen mening. Vi har ingen mening med livet. Vi måste förstå den här grejen. Det finns inget objektivt ont och gott och så vidare. Och sen så säger han bara, istället för att vi ska leva med illusioner, kör Prozac. Liksom. Om ni har svårt att vakna upp på morgonen, kör antidepressiva medel. Lura inte er själva. Nu ska vi leva utan illusioner. Han är så lite där torr professor. Liksom. Han tycker att vi ska köra på det här. Men det kan vara bra att påminna. Det är ärligt. Lever många gånger med evolution, och som du säger, det finns en världsbild där. De vill bara attackera, men de har en världsbild.
En annan grej jag vill kommentera också, att när du pratar om den här, att vi muslimer har inte en hedonistisk världsbild där vi bara tror på det här. Och det här är lite irriterande, det är lite pet peeve, för att ibland tar de delar ur vår religion och delar ur vår tro, och sen så här, attackerar dem så här, den delen. Och glömmer inte att den passar in i ett pussel, en holistisk världsbild som vi har.
Exakt.
Och det är så här typ, men du kan inte bara ta den lilla biten ur min tro, där jag tror på att ondskan finns och Allah finns och så vidare. Men tänk efter att jag faktiskt tror på att Allah har mer attribut än det du nämner, de tre du nämner. Tänk efter att, men jag tror på att det finns ett nästa liv. Du kan inte tvinga in min lilla del i din materialistiska världsbild och tänka att allt kommer hända i det här livet. Är du med? Och det är lite så här, man måste också vara vaksam på de bitarna, för att annars blir det lätt att man luras in i deras materialistiska värld och tänker att det är sant. Faktiskt, han lider och han lider inte. Men som du sa, du nämnde den här jättefina hadithen, att på domedagen, vem är det som har högst rang hos Allah subhanahu wa ta'ala? Och lite sådana saker.
Det påminner många gånger om det här när man pratar om kvinnans roll i islam. Det är väldigt typisk sak att man struntar i att kolla till exempel så här, mammans status. Mamman ska ha tre gånger högre status än pappan till exempel. När man tittar på arvs, att mannen är försörjningsskyldig. Man tittar bara på enstaka saker tar ut och attackerar det. Så det är jätteviktigt hela tiden, som du säger, att man ska ha den här holistiska världsbilden. Man ska bredda världsbilden och ta med alla komponenter. Det är då saker och ting blir tydliga.
Och det är då man kan rättvist bedöma någonting
också. Exakt. Exakt.
Men det är kanske något man har svårt med generellt, men att se helhetsbilden, att inte bli så svartvit.
Särskilt om man är kritisk mot någonting. Ja, man vill bara peka ut. Och just det är någonting rent psykologiskt som jag tror händer hos ateister, att det är väldigt sällan det finns sådana som Alex Rosenberg som vill bygga upp någonting. Förklara, det här är det vi tror på. Utan istället har man rent historiskt hela tiden satt sig i attackställning. Vi ska attackera religioner, hoppa på det här och så vidare. Det är bekvämt. Ja. Men jag tror att det finns en psykologisk... Jag pratar inte om alla vanliga ateister som kanske inte tänker så mycket på sin ateism. Jag pratar om de som är aktiva, missionerande ateister. Jag tror att det måste finnas någon sorts psykologisk profil på de människorna. Att man hela tiden vill vara en attackerande människa och bara hoppa på religiösa och driva med dem. Man tittar på många så här aktiva missionerande ateistforum, så är det en sån här memes, skratta, på, driva, de är dumma, de är korkade. Det känns lite som att det är så översitta människor som hela tiden ser ner på andra. Man tycker att man själv är så himla rationell och så smart och så vidare, och man har inte vidare mycket att komma med själv egentligen. Och jag tror att det skulle vara intressant att göra någon sorts psykologisk profil på det där.
Kanske man gör det.
Nej, det är som sagt, det handlar inte om en vanlig ateist som inte kanske liksom har reflekterat över sin ateism. Den där attackerande, arga ateismen.
Det är helt sjukt. Jag läste en gång en person sa att de här människorna, han pratade om gudstroende, det funkar inte att diskutera eller argumentera med dem, utan du ska bara skrika ner dem och reta dem.
Ni är dumma.
Exakt, du ska skrika bara på dem och sen tills de lämnar. Och så här,
Ni ska skrika för dem tills de blir artister.
Ja. taktik.
Vi har fler punkter.
Yes.
Har vi?
Yes. En jättevanlig fråga också. Om Gud skapade allt, vem skapade Gud?
Yes. Det är också någonting jag tycker att många artister säger, liksom million dollar question. It's the knockdown question, typ som att ingen annan har pratat om den här grejen. Det är intressant. Profeten sa sedan, profeten Muhammed sa sedan, han tar upp det här och säger att shaitan kommer med den här. Alltså det här är shaitans fråga, liksom huvudfråga som han kommer med. Det nämns i flera hadither om det här, och även hur man ska då besvara det. Och det är intressant att det är, människor idag återupprepar den här shaitan-frågan, om man så säger. En sak som jag tycker är intressant med det här är att vissa kända ateister, som Richard Dawkins till exempel, han pratar många gånger om silly questions. Okej? Okay? Dumma frågor. När han pratar om, till exempel, om du ska säga vem skapade universum, han bara, det här är en dum fråga. Du vill egentligen ställa frågan, hur skapades universum? Hur kom universum under till? Så ställ inte frågan vem. Det här är en dum fråga, för de vill fly från den här grejen. Utan ställ frågan istället, hur? Så han pratar många gånger om silly questions och questions som inte, frågor som inte är bra att ställa. Mm. För att de är motsägelsefulla, anser han till exempel. Att egentligen fråga om vem skapade universum, det är inte alls en silly question. Det är en helt legit fråga, om man säger så. Mm. Alltså till exempel, du kommer till en bil eller någon har tillverkat en apparat. Det är legit att fråga, hur tillverkades den och vem tillverkade den? Om du ser någonting som är fett nice designat, du ser värsta byggnaden, så bara, uff, vem är arkitekten? Mm. Inte bara så här, hur skapades den? Utan det är två stycken legita frågor. Men den här frågan, om han ändå är inne på silly question, så är det här en silly question på riktigt. Intressant. För det är en motsägelsefull fråga. Man säger, alltså, teister, de tror på att Gud är oskapad. Gud har alltid existerat. Så det de egentligen frågar är, ni tror att Gud är oskapad. Vem skapade Gud som är oskapad? Mm. Hallå, vi sa ju att han var oskapad. Mm. Alltså, du ställer en fråga som blir felaktig. Det här är någonting som man till exempel skulle kunna fråga de som har politistisk tro. Där de tror på att, du vet, den här guden har mamma, pappa, farfar, exactly, så vidare. Vem är, kommer den här guden ifrån och så vidare. Som hinduer, de tror på till exempel olika gudar som har barn. Även i asatron så hade man det och så vidare. Där skulle man kunna ställa en sån fråga. Men om man ställer den här frågan till en person som säger att Gud har alltid existerat, Gud är evig, då blir ju frågan felställd. Frågan blir egentligen det de skulle kalla för en silly question. På samma sätt som jag skulle ställa en person som är ogift och inte har barn. Säga, okej, okay, du är ogift och inte har barn. Kan du bara säga vad din fru och dina barn heter? Men ursäkta, jag sa alldeles nyss till dig att jag är ogift och jag har inte barn. Försök inte fly från frågan. Jag ställde dig en fråga. Vad heter din fru och vad heter dina barn? Eller den här kända exempel om bagaren har bagat kakan, vem var det som bagade bagaren? Alltså, det är så här, men hallå, det är ingen som har bagat bagaren. Bagaren är obagad. Alla måste han. Så att, alltså, allting som finns i universum har en orsak och effekt. Saker och ting som har börjat existera har en orsak till att det har börjat existera. Så här går det tillbaka. Men det kan inte gå tillbaka så här i all evighet. Det måste finnas en första orsak som har orsakat resten. För annars hade det bara fortsatt att gå tillbaka och gå tillbaka och gå tillbaka i all evighet, och saker hade inte börjat existera. Mm. Så det måste finnas en första orsakad, icke-orsakad orsak som fått allting att börja existera. Annars så blir det som det här kända exemplet där man säger att om jag skulle säga till dig att du får inte prata med den här personen förrän du har frågat mig om tillåtelse, och jag måste fråga den personen om tillåtelse och den personen om tillåtelse, så fortsätter det så här i all evighet, då kommer det aldrig ske. Du kommer aldrig bli en tillåtelse. Det måste vara en första orsak som ligger bakom allting. Mm. Så att säga att okay, universum har börjat existera, vilket ateister idag säger genom Big Bang och så vidare. Okay, då är det någon som måste ha fått det att börja existera. Hade de sagt att universum var evigt och det alltid existerat, då blir det felaktigt att säga vem är det som har skapat universum.
För det är evigt.
Absolut, för det är evigt. Men om man säger att det har börjat existera, då är det en helt legit fråga att ställa det. Men det blir en illegit fråga att fråga det om Gud. Och
det här var väl det som det här var väl det som så här störde dem så enormt mycket, när det verkligen så här vetenskapligt bevisades att men nu är universum skapat.
Det leder till den frågan. Jag vet att många ateister brottas med den frågan. Och det enklaste är att säga att jag vill bara inte tänka på saken. Mm. Men det är typ så här, okej, universum började existera, tid och rum började existera. Hur? Var, vem? Vad? Alltså, var kom allt det här ifrån? Mm. Vem var hela det här enorma universum, den kraft, liksom, den might verkligen som finns? Mm. Var kom det här ifrån?
Och vi tror att Allah, Gud, är evig.
Evig, mm. Exakt.
Precis. Och ateisterna hade inte problem med evighet.
Ja, det är problem med universum. Då var det så här, ställ inte den här frågan. Ja. Men nu helt plötsligt så man vänder på mm. the table. Liksom. Mm. När de säger att universum har börjat existera, då är frågan ställs till dem och inte ställs till oss.
Nej. Det finns en annan fråga som faktiskt är vanlig.
Mm. Konstigt nog.
Konstigt nog. Vilket skulle man kunna säga om Gud... En paradox som folk tar upp. Om Gud är
allsmäktig,
skulle han då kunna skapa en sten som är så stor att han inte, eller så tung att han inte kan bära den?
Den här frågan är, alltså man ställer den frågan, och det finns liknande frågor också. Det finns många liknande frågor som man ställer. Och det är återigen vad jag skulle kalla för en silly question. Alltså en dum fråga egentligen. Att det är, människans tankevärld är mycket större än vad som kan existera in reality, i verkligheten. Mm, mm. Jag kan till exempel tänka på att det skulle kunna existera en fyrkantig triangel. Inte hur det skulle kunna vara en fyrkantig triangel, för en triangel har alltid tre kanter.
Mm.
Men i min tankevärld skulle jag kunna säga, hur skulle en fyrkantig triangel se ut? Hur skulle en femkantig triangel se ut? En sexkantig triangel? Så fort någonting, man säger att någonting är fyrkantigt, då går det ut från att vara en triangel till att bli fyrkantig. Men i min tankevärld så kan saker och ting, det kan finnas mycket bredare koncept, eller jag kan tänka på mycket fler saker än vad som egentligen kan existera i verkligheten. Och så är det med den här frågan egentligen. Man pratar om någonting som är inte, alltså det blir en paradox eller det blir motsägelsefullt, och så fort en person säger, kan Gud som är allsmäktig, som har makt över allting, kan det finnas någonting som man inte har makt över? Det blir motsägelsefullt, det går emot. När han har makt över allting, och om Gud kan skapa någonting, så är det klart att han också kan lyfta någonting. Alltså vi tror att hela det här enorma universum som existerar, alla planeter och stjärnor och så vidare, lyfts upp utav Allah Azza wa Jalla's kraft. Han är det Hayy al-Qayyum, alltså han är den ständigt levande och den som lyfter upp allting, som allting existerar på grund utav hans existens. Så att prata om någonting då som skulle vara så stort så att det inte, det är bara egentligen en tanke som personen har ställt sig. Det är en tankegrej, men det går utanför själva verkligheten. Och när vi säger att Gud har makt över allting som existerar, så är det just verkliga saker. Inte någonting som är människans omöjliga saker som finns i människans tankevärld.
Det. Ja. Det är egentligen inte så mycket mer än så.
Det är inte så mycket att säga där. Utan det är liksom det, man pratar om en omöjlighet i människans tankevärld, och det är lite konstigt. Men det,
ja. Och ändå återkommer den så pass ofta, den här frågan.
För att man kanske inte har hittat folk som kan svara på frågor. Jag tror att det verkligen behövs i Sverige folk som är flera teologer i Sverige som kan svara på.
Men vi kan ju passa på att säga att du har ju flera kurser i, alltså nu är det här kanske ett och ett halvt timmes avsnitt som vi har sammanfattat vissa av de jobbiga, eller inte jobbiga, men vissa av de vanligaste sakerna. Men du har ju flera kurser på Islam.nus YouTube-sida där vi kommer länka till dem, inshallah, också där.
Bara om ondskans problem finns det en timme, två timmar, bara om det.
Så finns, vill man veta mer så finns det till information att tillgå, så att säga.
En avslutande fråga som vi tänkte vi kan avsluta det här avsnittet med. Många tror på Gud. Majoriteten av världsbefolkningen tror ju på Gud eller olika gudar. Vad är det som säger, eller varför, hur kan vi veta att det just är Allah som är skaparen?
Mm. Det är en jätteviktig fråga. Jag tror också att det här är att människor har svårt att kunna särskilja mellan monoteistiska och politistiska religioner. Mm. Vad vi egentligen säger när vi säger att vi tror på Allah Azza wa Jalla. Den här frågan, man säger, vad är det som får dig att tro att det är just Allah som är skaparen? Den här frågan skulle till exempel kunna ställas till de som trodde på asatron. De tror att Oden var den största guden. Så här, vad är det som får dig att tro att det är just Oden som är den största guden och inte Thor eller Frej eller Freja och så vidare? Det här blir en legit fråga. Hur har ni kommit fram till den här slutsatsen? Eller samma sak inom hinduismen och så vidare. Varför tror ni att den här guden har mer makt än den andra och så vidare? Vi som muslimer tror på Allah, och hans namn kommer från El-Ilah, vilket egentligen skulle kunna översättas som guden. The God, liksom, med bestämd bokstav skulle man kunna säga. som är skaparen utav allting, och vi tror på la ilaha illallah, att det finns ingen som är, har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi erkänner att det finns olika gudomar, olika saker som människor tror på, olika saker som människor dyrkar, men de är inte verkliga gudar, de har inte rätt att dyrkas. Så människor dyrkar olika saker som de har fått för sig att de är gudar, eller att de ger gudomliga attribut till till exempel solen och månen, eller ger kossor eller vad som helst i olika religioner. Eller till människor, kristna, de tror på Jesus, att Jesus är gudomlig och så vidare. Ingen utav det här har egentligen gudomliga attribut, och ingen utav dem förtjänar att dyrkas. Men det går tillbaka till vad människor tror om de här. Man skulle kunna dela upp det som dyrkas i två stycken kategorier. Dels gudar som folk tror på, som har börjat existera, som är skapade. Till exempel som att kristna började tro att Jesus är Gud. Han var egentligen en vanlig människa som levde. Med tiden som gick så tillskrev man honom gudomliga attribut, och sen trodde man att han var Gud. Eller olika gudar som finns i politistiska religioner, som säger att det här är födda gudar, eller olika människor som har höjt upp till gudomlig status, eller djur som har höjts upp till gudomlig status, eller planeter, stjärnor och liknande. Det är egentligen skapade ting, och skapade ting kan inte vara skapade av allting, utan de har själv börjat existera. Det som själv har börjat existera kan ju inte vara skapade till allting annat, för den har själv blivit skapad. Eller så är det att man tillskriver Gud olika namn och attribut. Det är egentligen, man tror på samma Gud, man tror på att det finns en skapare, men man ger bara Gud olika namn och olika attribut. Så till exempel judar, de tror på Gud, de ger Gud namn. I slutänden så tror vi på samma skapare. De har olika namn och olika attribut som kanske skiljer sig, men det är egentligen samma tro som du går tillbaka till. Skaparen, the God, liksom. Mm. Samma sak med kristna, pratar om fadern egentligen, om man utgår från alltså tar bort hela treenighetstron, fadern, skaparen utav allting i grunden. Det här är the God, liksom. Människor världen över har trott på en skapare Gud. Man har tillskrivit Gud olika namn, olika attribut på olika språk och så vidare. Det är en annan sak. Men egentligen går tillbaka till samma Gud. Alltså det går tillbaka till att de tror på Allah Azza wa Jal, men de ger Allah olika namn och olika attribut. Så att man då har valt att vi kommer fram till, eller att vi säger att vi tror på en skapare, det är baserat på olika bevis och olika argument, som vi nämnde i den förra lektionen till exempel. Allting som har börjat existera måste ha en skapare, allting som är designat måste ha en designer. Det måste finnas en gud, det kan inte finnas flera gudar, för hade det funnits flera gudar så hade det lett till kaos i universum. Den ena guden hade velat göra det ena och den andra hade velat göra det andra, och det leder till olika viljor, och vi ser istället i universum att det är enhetligt och att det måste finnas då en gud. Så det här är i sin tur baserat på argument. Att vi säger namnet just Allah, det är ett utav Allahs egen namn på arabiska. Men det går tillbaka till skaparen. Jag brukar oftast använda det ordet när jag ska prata med icke-muslimer. Prata om skaparen. Det är enklare för dem att kunna förstå. För de tänker ofta så här, Allah, det är en specifik gud som ni tror på och som ingen annan tror på. Det är skaparen med bestämd form. Liksom.
Barakallahu fik.
Är det någonting du vill lägga till?
Nej, jag sitter och
jag tror att det är där vi får nöja oss.
Inshallah.
För idag.
Nästa gång.
För att det här kan fortsätta. Yes. Och det finns fler punkter att prata om, och när vi diskuterade innan, vad ska vi prata om? Det var svårt att ändå begränsa det.
Ja. Nej, men det finns jättemånga grejer. Jag skulle vilja, som sagt, du har ju pratat om de här sakerna i timmeslånga, där vi har kokat ner det till 5 punkter. Varje Precis. Punkt skulle du kunna egentligen hålla en kurs i. Och då finns det punkter vi har till och med tagit bort, som finns också på islam.nus YouTube-sida, där du har gått mer i detalj, så man vill söka upp det.
Vi kommer länka till dem, och folk kan själva gå in på islam.nus YouTube-sida och söka där, så finns det flera kurser om flera av de här ämnena. Och förhoppningsvis kommer du tillbaka till podden och fortsätter diskutera de här.
Vi får nästan göra så att nästa gång Vi tar ett ämne och sätter en timme. Vad tycker du?
Ja. Bryter ner det.
Bryter ner det.
Börja om från början. Alla ämnena. En timme åt gången.
Alla underlättar.
Och folk kan kontakta dig, eller hur? Också på dina sociala medier.
Absolut.
Tack för att du kom. Barakallahu fik. Barakallahu fik för att ni lyssnade. Och assalamu alaikum. Allah berkat.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن